Välkomna tillbaka till Nyheter idag-podden. Veckan har ju präglats av rapporterna från de ryska krigsbrotten i Butcha. De ryska påståendena som kom i början att de här liken låg inte på gatan när vi drog oss tillbaka har ju debunkats av New York Times som fick tillgång till satellitbilder från ett privat företag som visade att många av liken låg på gatan för flera veckor sedan. Mycket tyder då på att Ryssland har begått grova krigsbrott i Butcha, förmodligen på andra platser också. Det återstår ju att se när de ryska trupperna drar sig tillbaka vad man kan hitta. Om de drar sig tillbaka från alla platser, det handlar ju om hur framgångsrik den ukrainska militären är. Men det finns ju ett problem här med de ryska krigsbrotten, förutom att det naturligtvis är fruktansvärda krigsbrott. Men från västsida och från Ukraina också naturligtvis har man ju hoppats på att det ska gå att åstadkomma en fred inom en rimlig tid. Det här blir väl lite svårare att få till en fred om den ena parten misstänks för allvarliga krigsbrott. Hamnar vi inte i en situation som liknar då andra världskriget, att man på något sätt förbinder sig att bekämpa förbrytaren tills denna är fullständigt och slutgiltigt besegrad? Kan man sluta en fred med Putin om man samtidigt då ska efterlysa honom för att föra honom inför skranket i Haag?
Jag tror det. Och det bygger jag på tanken. Om man tittar på hur amerikanerna har agerat under det här kriget, så har det varit en noggrann avvägning av å ena sidan saker man kan göra för att hjälpa Ukraina, och också saker som man låter bli att göra för att man är rädd att det skulle leda till en oönskad eskalering. Att man har den här kyliga inställningen pekar i sig på någon form av politisk analys, någorlunda enlighet med det man skulle kunna beskriva som den realistiska skolan. Det vill säga att intressen sätts i första rummet. Sen så, de här intressena är ju bland annat att upprätthålla fred och frihet i Europa. Snarare än bara rent nationell egoistiska maktintressen. Men metoden verkar inte ha blivit emotionell. Och också när president Biden talar från hjärtat, som han ju ibland gör, vilket man inte bör göra om man är president, men som han ändå gör, och det är på ett sätt mänskligt, så tror jag att hur arg man än är över de här massmorden så kommer man låta det övergripande målet att få ut Ryssland ur Ukraina och få till en fred väga tyngre än att liksom försöka få folk till Haag. Man ska också komma ihåg att det finns en fundamental skillnad mellan dagens läge och andra världskriget. Nämligen att under andra världskriget så hade folk inte kärnvapen. I alla fall inte axelmakterna. Man tänker på Slobodan Milosevic som fick åka till Haag och bli åtalad. Hade Serbien haft kärnvapen så hade de aldrig släppt iväg honom. Så länge Putin-regimen styr Ryssland så kan man inte behandla eller besegra Ryssland på ett sådant sätt utan att det eskalerar till en kärnvapennivå. Och det kommer man inte låta det göra.
Den viktiga skillnaden mellan situationen efter andra världskriget och även situationen i Jugoslavien då, mot Ryssland nu, är ju att det finns ju ingen som tänker de barnen uttaget att besegra Ryssland annat än att de går ut ur Ukraina. Jag menar, det är ju ingen som planerar ett fälttåg mot Moskva för att, eller var nu Putin befinner sig, för att han ska bli tillfångatagen. Han kan leva i högönsklig välmåga i många år till i Ryssland, så länge han inte lämnar Ryssland. bara han ger sig av ifrån Ukraina så är situationen löst. Va? Det är den stora skillnaden här. När människor fördes till Nürnberg efter andra världskriget så var det ju därför att hela Tyskland hade kapitulerat och man hade kunnat av den anledningen kunna tillfångata krigsförbrytarna. Och samma sak gällde ju då på 90-talet i före detta Jugoslavien då.
En sak som jag tror att man kommer att göra och som man inte riktigt hade möjlighet att göra förr, det är att man kommer kunna kartlägga i mycket högre grad vilka enskilda personer som har varit inblandade i de här massmorden. Och de kommer man sätta upp på internationella arresteringslistor och sådär. Och så fort de sätter foten utanför Ryssland så kommer de bli gripna och åtalade. Men den högsta politiska ledningen, den kommer man inte komma åt med mindre än ett regimskifte i Ryssland. Och ett sådant kommer inte att ske. Det är mycket osannolikt i alla fall i närtid. Och det tror jag att man förstår och tar hänsyn till när man ser till den större bilden.
Ja, som du sa Dan, så länge Putin är kvar i Ryssland. Lavrov är ju en annan person som om man skulle gå enligt konstens alla regler borde utredas också. Men för att man ska kunna ha meningsfulla fredssamtal om Ukraina och även för att man ska kunna hantera Ryssland efter en eventuell fred så kan man ju kanske inte riktigt sätta Lavrov och Putin i husarrest, utan det går ju inte att säga sådär till Putin eller Lavrov, ja men kom till Genève till exempel för fredssamtal och så väntar en styrka på att gripa dem där. Alltså det, som ni sa, man kan ju hitta de enskilda, man har goda förutsättningar att hitta de enskilda soldaterna som gjort sig skyldiga till det här. Kan det bli en lösning att man den här, alltså, frångår den princip som varit vägledande tidigare och bestämmer sig för att nej, men i det här fallet är det då de enskilda soldaterna som är skyldiga. Vi går inte på den högsta ledningen för de här krigsbrotten. Alltså för att få det här att fungera.
Ja, de praktikaliteterna kommer ju få styra. Jag menar, om Sergej Lavrov åker till Genève för att bedriva fredsförhandlingar så kommer han ju utrustas med diplomatisk immunitet av den ryska utrikesdepartementet, vilket fall som helst. Och då kan man ju i enlighet med Wienavtalet eller vad det heter som bestämmer hur diplomater ska hanteras. Man kan ju, det vore ju olagligt att göra någonting mot honom. Man kommer ju inte kränka dessa grundläggande principer om diplomatisk immunitet. De enda som har gjort det så länge jag kan minnas, det var ju iranierna 1979. Och de har ju varit en paria och skurkstat sedan dess. Man kommer inte ge sig på ryska diplomater, absolut inte. Inte ens om man så skickade Putin till New York så skulle man göra någonting än som man kunde. Nej, det kommer man inte göra. Och det bör man heller inte göra. För att de här principerna om hur diplomaters okränkbarhet är enormt viktiga och överordnade nästan allt annat som finns i världen. Och bör det också så vara.
Ja, men semestrar kan det ju inte bli tal om för Lavrov och Putin då i så fall om man går vidare i utlandet.
Ja, om de är utrustade med diplomatisk immunitet och åker till franska rivieran så visst, men då kan ju Frankrike PNG-a dem. Vi har ju, som en skribent skrev just nu, PNG-palooza i hela västvärlden. Att över 300 ryska diplomater som egentligen är spioner har förklarats persona non grata och kickats ut. Jag menar, om man vill åka till den franska rivieran med diplomatisk immunitet så är man ju diplomat. Och den franska regeringen kan ju då enkelt säga att du inte är önskvärd i vårt land. Försvinn. Vi kommer inte gripa dig och åtala dig. Ja, vi säger att din diplomatiska immunitet upphör inom 72 timmar. Har du inte gett dig av då griper vi dig. Och då ger man sig av. Så det blir Sochi framöver att åka semester på.
Mm.
Det är därför de behöver Krim för att kunna semestra där istället.
Om vi ska gå vidare från det här ämnet. Vi i väst bedriver ju ett slags ekonomiskt krig mot Ryssland. Det diskuteras ju hur genom djupgående detta är, om man ska utvidga det, om vi ska klippa de ryska gasledningarna helt. Men en intressant sak som har skett är att den ryska rubeln som var i nedgång redan innan invasionen, när det hotades som invasion, och den föll kraftigt i början av invasionen, men sedan nådde den en bottennivå och har nu stigit i värde och faktiskt är över värdet som rubeln låg i vid invasionsdatumet. Vad betyder det här egentligen? Har väst så att säga misslyckats? Har Putin lyckats så att säga rädda den ryska ekonomin trots sanktionerna? Arvid?
Nej, det har han inte lyckats med. Men det är intressant att borra på djupet i frågan om rubelns växelkurs. För det första kan man säga att växelkursen är ju ingen viktig makroekonomisk indikator i ett land. Sånt som verkligen spelar roll är sånt som BNP-tillväxt, inflation, sysselsättning och arbetslöshet. Det är sånt vi styr efter. Och sen får växelkursen bli lite vad den vill i allmänhet. Och det finns inom nationalekonomin ett begrepp som kallas ungefär the Trinity, treenigheten. Och det är alltså tre olika makroekonomiska saker man kan göra eller ha. Men man kan aldrig göra mer än två av dem på samma gång. Och dessa tre saker är för det första en fast växelkurs. För det andra fria kapitalrörelser. Och det tredje en självständig räntesättning. Om man ska ta exempel på länder som har det här, till exempel Sverige. Vi har en fria kapitalrörelse över gränserna och vi har en självständig räntesättning. Och priset vi får betala då är att vi har inte en fast växelkurs, vi har en rörlig växelkurs. Om man tittar på ett land som Tyskland så har man fria kapitalrörelser och man har en fast växelkurs i och med euron. Man har en fast växelkurs mot Frankrike och Italien och så vidare för att man har samma valuta. Men man har inte en självständig räntesättning, inte en monetär självständighet, utan man låter en annan aktör, den europeiska centralbanken, sätta sin ränta. Ett tredje exempel är Kina. Kina har en självständig räntesättning. Man har en fast växelkurs. Och i utbyte mot det så har man då inte fria kapitalrörelser över gränserna, utan man har kapitalkontroller. Vad Ryssland har gjort nu, konstigt nog, när de ska välja vilka två saker ska vi ha och vilken ska vi välja bort, så har de i onödan så att säga valt bort inte en, utan de har valt bort två. För att skydda så att säga växelkursen så har man både infört kapitalkontroller och övergivit så att säga sin självständiga räntesättning, i och med att man har, utan att sådana behov finns i ekonomin, har man höjt styrräntan från 9,5% till 20% för att skydda valutan. Så man har i praktiken gått in i en slags fast växelkurssituation. Det skulle egentligen räcka att höja räntan eller att införa kapitalkontroller, men det här har man gjort både och. Både bälte och hängslen och livrem liksom. Trots att detta inte är så bra för den ryska ekonomin. Den ryska ekonomin kommer, som det ser ut nu, gå in i någon slags djup lågkonjunktur, kanske till och med en depression, och man kommer att få väldigt hög inflation på grund av sanktionerna och varubrist och så annat, även trots räntehöjningarna. Och då är frågan, varför gör man det här? Och hypotesen, det här är en spekulation, det här är inte empiriskt eller vetenskapligt belagt, men det är antagligen av propagandaskäl. Om man tittar, alltså växelkursen, hur den utvecklas, det kan ju inte döljas för folk. Om växelkursen försvagas väldigt mycket så kommer ju de vanliga ryssarna se det. Och andra människor som kanske är intresserade av politik och sånt, men som inte kan något om nationalekonomi, de tenderar ofta att tolka växelkursen som någon slags proxy för hur starkt ett lands ekonomi är. om växelkursen går upp och är stark, då betyder det att landets ekonomi är stark. Och i verkligheten fungerar det inte så. Men man kan ju lura folk på det här sättet, antar jag. Särskilt ryssar, men också utländska bedömare som inte är ekonomer. Och sen om några månader så kommer det bli tydligt också för ryssarna hur dålig den ryska ekonomin är och vilken kris den befinner sig i. Men då hoppas kanske Putin-regimen på att de har vunnit det här kriget, eller i alla fall fått något slags någorlunda rimligt, från deras perspektiv, någorlunda rimligt fredsfördrag på plats. Och då kan man ta och ändra sin ekonomiska politik, för att då har man liksom ur ett propagandaperspektiv överlevt den kritiska fasen. Det här är en spekulation, men jag tror att det kan vara så här.
Men märker inte de ryska medborgarna av ganska omgående att räntan då har höjts till, mer än fördubblats då, som du säger, höjts upp till 20%? Jag kommer ihåg när den svenska styrräntan höjdes till så mycket som 500% i, vad var det? Det var 91 eller 92. Och många som var på väg upp i medelklassen trycktes då ner igen, i och med att man, detta påverkade då boräntorna, och räntorna blev, räntekostnaderna blev, de blev oöverstigliga. Många fick lämna sina hem till förlust och fick kämpa med det här minuset i sin privatekonomi i många, många år framöver. Är inte det här någonting som kommer drabba ryssarna liksom nästa boränteräkning i princip? Och så säga...
Absolut. Men om man frågar sig vilka personer i Ryssland är det som äger sina egna bostäder och som, eller har företag, egna företag som har banklån och sånt där. Ja, det är ju för det första en mycket mindre grupp än i Sverige. Och det är i allmänhet folk som är urbana och bor i städer. Och kanske lite liberala och ändå inte gillar Putin från början. Storföretagen kommer ju klara sig ändå, för att de är ju i praktiken en del av staten. Det är liksom, oligarkerna sitter ju, äger dem ju formellt, men förvaltar dem ju. Så de måste ju ha liksom Putins stöd för det hela. Så att... ja, men det blir ju en smäll. Men säg att du är en relativt förmögen ryss som faktiskt har råd, som äger din egen bostad med banklån, och så går du ut och gnäller på att nu gick min ränta, den fördubblades varje månad. Vanliga ryssar som har det mycket sämre och som noterar att oj då, vi har plötsligt fått 10% inflation på några månader för basvaror. De kommer ju tycka att du är en så här bortskämd person som förtjänar det. Det är en intressant spaning det här, att när sanktionerna infördes så var det relativt, finns tydliga exempel på sentiment i den ryska, vad ska jag säga, vanliga medelklassen, arbetarklassen, som på ett sätt tyckte att när sanktionerna var bra, för nu tryckte man till alla de här nyrika människorna som köpte massa västerländska varor rätt åt dem. Liksom. Nu går det, nu ska de få det lika dåligt som oss. Men växelkursen, det alltså, valutor har också någon slags, folk blir besatta av valutor. Så fort folk som inte har någon koll alls på nationalekonomi tror att så fort de håller på med valutor så har de, får de djupa viktiga insikter om geopolitik, och det finns någon fantasi, något magiskt i det här. Det är samma sak som när man ritar pilar på kartor för att förklara hur det minsann var så att USA gick i krig med Afghanistan för att de egentligen ville bygga en pipeline från Turkmenistan till Pakistan eller något sånt där. Folk liksom som bara fantiserar fram saker som är helt ologiska för folk som har någon koll. Men det är fantasieggande, och så känns det som att man har upptäckt någon hemlig insikt som den dumma mainstream-medierna förtiger. Det blir samma effekt när man börjar prata med valutor. Folk tror att de är experter fast de verkligen inte är det. Gud vad det där lät elitistiskt, jag ber om ursäkt. Men det räcker med att nationalekonomi A så fattar man de här grejerna.
Ja, ja, jag känner ju att för mig räcker det med de erfarenheter jag själv och min familj hade av räntekrisen i Sverige. Att ja, visst, man kunde för ett tag hålla uppe värdet på den svenska kronan, men priset blev ju väldigt högt. Och man frågar sig också sen i efterhand, vad var poängen med den här övningen, i och med att vi kronan devalverades ändå, men man ägnade en månad eller några månader åt att trycka till den svenska medelklassen.
Ja, glöm inte en annan sak. De åren efter den här chockhöjda räntan i Sverige var ju också väldigt oroliga år politiskt. Det var då Ny Demokrati kom in i riksdagen. Det var en massa olika extremistiska rörelser som rörde sig och så vidare. Så detta, det var något som påverkade. Alltså ekonomin är inte, det är inte bara räntan givetvis, men ekonomin, oroligheten i ekonomin påverkade väldigt många människor. Och det var början på 90-talet var som sagt, det var en orolig tid i Sverige. Och det kan ha ett samband med detta. Det kan, samma sak kan hända i Ryssland också.
Jag tror att det finns en skillnad. Mm. Det finns förstås många.
Det finns många skillnader skulle jag säga, ja. Mm.
Men en skillnad som är viktig är att när Sverige skulle försvara sin fasta växelkurs, så var vi tvungna att hela tiden ta av vår valutareserv, sälja utländsk hårdvaluta, köpa kronor för att hålla uppe växelkursen. Och så försökte vi hjälpa till, stoppa utflödena med räntehöjningar och sånt där. För Ryssland har ju, till skillnad från Sverige då, ett jättelikt inflöde av utländsk hårdvaluta eftersom man exporterar olja och gas. Så jag tror att om ryssarna vill hålla uppe värdet på rubeln, om den ryska regimen vill det, så tror jag att man kommer lyckas med det. Så det, den PR-övningen tror jag de kommer lyckas med. Men de stora problemen, det är ju de realekonomiska problemen ryssen kommer drabbas av, som man inte kommer kunna hantera. Förutom det här som Johannes nämnde här om att, ja, det är inte kul när räntorna fördubblas och ökar, eller när de ökar med 10% liksom. Det blir jobbigt. Men det kommer ju också bli väldigt hög inflation. Vi pratar väldigt mycket om inflation i väst nu, att vi i Sverige kommer kanske få 5% inflation i väst i år, och i ännu högre siffror har ju folk spekulerat i. Men inflationen i Ryssland kommer vara väldigt mycket högre än i väst. Vi kanske kommer få lite ökad arbetslöshet i väst. I Ryssland kommer man, jag kan inte lova att det blir massarbetslöshet, men det kommer ju bli väldigt tufft. Den ryska industrin och ekonomin är väldigt, väldigt mycket beroende av importvaror från väst för att fungera. Mångt och mycket det som gjort att Ryssland kunde bli ett rikare land efter Sovjetunionens fall, eller från och med slutet av 90-talet då, när man hade kommit ur den värsta kaosen, det är att man kunde modernisera sin ekonomi med hjälp av västerländsk teknik. Kan man inte göra det utan måste göra allting själva, då blir det svårt. Man kan förstås få hjälp av Kina och sånt där, men det tar tid. Det kommer vara väldigt svårt för Rysslands ekonomi under de kommande åren. Och vi får väl se vilka konsekvenser det får.
Ja, när ni lägger fram det så här, alltså hög inflation, ett krig som av allt att döma inte går så bra. Som Dan var inne på, även under den svenska ekonomiska krisen på 90-talet så hade vi problem med politisk extremism, framförallt högerextremism då i Sverige. Det var ju då nynazismen var som starkast i Sverige. Jag har noterat, jag har sett lite klipp från rysk statsmedia, propagandamedia, där det känns som svansen börjar vifta med hunden, så att säga, att vissa av Putins propagandister har liksom jobbat upp sig själva till ett sånt krigsvansinne så att de börjar gå på sin egna ledning, och alltså nästan då att de säger att det är helt oacceptabelt, vi kan inte förlora ett krig mot Ukraina. Det känns ju, det jag är ute efter är ju helt enkelt då Tyskland under mellankrigstiden. Alltså finns risken för att vi blir av med Putin, men sen får vi någonting som är betydligt värre?
Ja.
Mm. Kort och koncist.
Det är ju ungefär, ja, men det är ju, titta på andra saker. Det är ju liknande, det liknar ju vad som hände i Libyen till exempel. Det inte blev det bättre av att Gaddafi försvann. Det påminner om vad som hände i Irak, inte blev det bättre för att Saddam Hussein försvann och så vidare.
Och det finns också just den här politiska radikaliseringstendensen. Jag menar, om man tittar på andra världskriget, konsekvensen inrikespolitiskt i typ nästan alla europeiska länder blev ju en avradikalisering av tidigare radikala element. Det här var en sån total katastrof, och den nya ordningen som kom efter kriget försökte man medvetet liksom lugna ner folk. Medan första världskriget blev precis det motsatta, att det här liksom, man har dolkstötslegender och massa missnöjda veteraner som tycker att man blev svikna av sin statsledning, och så blir det jättedålig ekonomi. Jag tror att det här kriget kommer sannolikt, det är också mycket spekulativt, men om det här kriget blir någonting annat än en succé för Ryssland, vilket det kommer inte bli en succé, så kommer det antagligen inverka radikaliserande på betydande delar av det ryska samhället. Och den dag Putin försvinner, Putin är ju liksom, han är ju en imperialist, men han är ju liksom inte riktigt en rysk etnonationalist på det sättet. Det är svårt att vara etnonationalist i ett oerhört mångkulturellt imperium som Ryssland är. Om någon sån mer Hitler-liknande person skulle dyka upp efter Putin, ja, det är ju inte en det, läget är illa nog nu liksom, man vill knappt tänka på det där. Men jag tänker på det ibland när folk säger så att man vill att Putin ska avsättas i någon kupp eller något sånt där, eller i ett uppror. Man ska akta sig för vad man önskar sig, för risken finns att man faktiskt får det, och då kanske det är en försämring. Konstigt nog, som det liksom, ja, med tanke på hur dålig Putin är, det kan bli värre.
Ja. Ja, han känns ju ändå som att, alltså, det finns ju någon slags rationell grund. Men om vi har ju sett, alltså Ryssland har ju haft politiker som Vladimir Zjirinovskij, löjligt nog betecknar sig själv som liberaldemokrat. Men det var ju en person som var av ungefär åsikten att vi har en massa kärnvapen, varför använder vi dem inte? Ungefär, och tyckte att då Ryssland ska erövra Afghanistan och Pakistan för att få hamnar i Indiska oceanen och så vidare. Han är ju lyckligtvis död nu, men han avled ju faktiskt i början av kriget.
Kanske ett par dagar sedan bara väl?
Ja, det var inte så länge sedan, det var några veckor sedan. Vem vet om det var naturliga skäl eller inte, men... Mm. Men död är den i alla fall. Men det finns säkert fler Zjirinovskis. Hade vi suttit och diskuterat 1919 hade ju ingen av oss tagit upp en obskyr sårad korporal som hette Adolf Hitler. Det hade vi ju inte gjort. Så att som sagt, det man ska akta sig för vad som kan hända sen. Det får väl bli slutorden för den här poddinspelningen. Jag tackar er för att ni var här, och jag tackar lyssnarna för att ni har lyssnat.